Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Då gick ju ditt vatten och då förstod vi liksom vidden av att du hade för mycket fostervatten och att det var väldigt skönt att vi var på sjukhus då. Alltså för jag vet inte vad min bild av liksom, mycket fostervatten är, men det var liksom
en bassäng.
En bassäng, precis.
Oh, wow. Hej och välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet och förlossning, ja, det står ju som vanligt på agendan för den här podden. Och om du är ny i gänget, extra välkommen till dig. Ta gärna en kik bakåt i poddkatalogen, för herre jösses så många avsnitt det har blivit med åren ändå. Det finns något för alla, skulle en kunna säga. Veckans gäster, ja, för det är gäster. Extra kul tycker jag, för det är inte superofta som podden har fler röster än två att lyssna på. Så veckans gäster är Kasia Bromberg och Lovisa Ålhöjer, också kallad Lovan. Och nu ska vi höra deras spännande historia. Vi pratar lite om det här att veta om man är redo eller ej. Hur vet man det liksom? Och vi pratar också lite om att man faktiskt kan må helt bra i en graviditet. Så det är så. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abbeskall. Nu välkomnar jag Kasia och Lovan. Hur gick dina tankar på att bli mamma, kanske?
Ja, nej men jag var inte helt... det var absolut liksom inte självklart för mig att jag skulle bli förälder. Jag hade en en ganska lång relation där det liksom kom in i bilden ganska sent. Så när jag började närma sig så där, ja men, att liksom på något sätt tillhöra det där gänget som är så här runt 30, mellan 35 och 40 ändå, som är de här, ja men väntar man kanske ändå.
Just det.
Ska fundera på det här, och självklart så vill jag också liksom fatta ett aktivt beslut. Och i den här tidigare relationen då så bestämde vi oss för att börja försöka och ställde oss i kön. Du stod i kön väldigt länge.
Mm. För fråga, var den här kön, var det i Sverige eller var det i sådär, liksom i Danmark?
Nej, det var i Sverige. Det var precis när det liksom hade blivit möjligt, okay, att säga, att läsa i kön. Mm. Så då var det ganska mycket, ganska många som stod i den.
Såklart.
Den blev lång snabbt. För att det fanns så många samkönade par helt enkelt i Sverige som ville ha barn. Och jag har ju många vänner i en äldre generation som, där det var liksom självklart, alla åkte till Danmark.
Ja, just det.
Så.
Ja.
Sen så när man inte behövde det längre så blev det ju förstås en hög efterfrågan då. Men i den här tidigare relationen så bestämde vi oss ändå för att vi ville ha barn, även om jag var kanske den personen i relationen som kände att men det är inte, för mig är inte det en sån där absolut självklarhet. För vissa är ju det liksom mycket mer sådär. Det finns en längtan tidigare och man vill väldigt gärna, man vet att man vill och sådär. Jag var mer osäker och tänkte väl att jo, men kanske det verkar någonting som är spännande i livet. Men jag är inte alls säker på att det faktiskt kommer hända så. Och sen så tog den här långa relationen slut. Och då tänkte jag att ja, men nu är jag ju 36 och, eller 35 var jag då, och tänkte att ja, men om det är så att jag kommer bestämma mig för senare att jag vill ha barn, så är det ändå bra att ställa mig i kön på nytt.
Just det.
Så att jag åtminstone kan få frågan. Liksom. Och så kan jag säga nej då.
Mm.
Men så kan jag liksom köpa mig tid helt enkelt. Och fundera på det här ett varv till. Och eftersom jag inte längre var i en relation så vill jag också i så fall fundera över vad det skulle innebära att ha barn själv.
Mm.
Vilket ytterligare är ett svårt beslut. Om man inte är säker på att en vill ha barn alls, så är ju det ytterligare någonting som, ja, då måste man ju fundera på om jag då är osäker på nu i första hand om jag ska ha barn alls, och sen bestämma dessutom om jag ska också fixa och göra det på egen hand.
Så verkligen.
Så då ställde jag mig i kön på nytt efter att den relationen tagit slut, och tänkte att ja, men nu får jag väl fundera på det här helt enkelt.
Mm.
Och någonstans där jag började, eller var mitt uppe i kan man säga, det här funderandet, så träffade jag Lova.
Mm. Mm. Då hade ju inte du ställt dig än i ensam kön. Och du hade ju väldigt tydligt med dig både din egen erfarenhet och dina vänners. Jag är ju då 10 år yngre än Kasha och har inte lika mycket hbtq-vänner som har den här erfarenheten av att väldigt aktivt vara tvungen att fatta beslut om att ja, jag vill ha barn.
Mm.
Så. Jag var ju ändå väldigt såhär, ja, nej, men jag vill väl ha barn, men kanske man vill plugga klart och man ska liksom ha jobbat för, ja, men den här vanliga liksom Stockholmskalkylen om, säga, om man får kalla det så.
Du tänker att du var ju ändå på ett mycket tydligare sätt ändå liksom säker på att du ville ha barn.
Ja, jag tänkte komma dit att det var ju lite spännande då att kanske var så här, ja, men du är ju jättebarnkär och har du tänkt dig på att ställa dig i kön? Och då var jag så här, just det, förstå att så här, det här bygger ju på att jag liksom fattar det här aktiva beslutet. Mm. Jag vill ju verkligen ha barn.
Mm.
Det är ju mycket starkare för mig så. Mm.
Ja, så du var ju lite speciellt och ju verkligen en win för mig kan man väl säga, att träffa en person som var så mycket yngre än mig och som dessutom var så peppad.
Ja, just det.
På barn.
Precis, det kanske samtidigt drog med dig på den där lite osäker till att komma över. Eller?
Ja. Jag fick ju nästan tygla mig själv att det var så här, men jag förstod att du måste hitta till det här beslutet själv. Mm. Och jag kan inte ligga på för mycket.
Samtidigt som vi hade precis typ träffats. Så just det är lite så här speciellt. Med alla de här parametrarna. Att, ja, men då var vi jätteförälskade. Och du vill ha barn. Och jag funderar på att ha barn. Och du ville ju ändå vara så delaktig i det samtalet. Och att vi skulle prata om det. Men samtidigt inte pusha för mycket. Och jag menar, skulle vi ha barn, så var ju inte... När jag ställde mig i den här kön för första gången tillsammans med mitt ex, det var ju liksom 2000... vad kan det ha varit första gången vi ställde oss? Ja, men 2014 kanske. Mm. Då var kön jättelång. Nu var liksom 3 år nästan. Ja, 2,5 år. 3. Och nu var den ju betydligt kortare i Stockholm. Jag blev ju nästan lite så här... Oj då!
Oj, nu gick det för snabbt.
Ja, men precis. 9 månader tror jag att det tog den här gången. Mm. Så då var det ju ändå ganska att jag förstod att, jaha, men okej, säger jag nu att vi ska köra, då kommer det här ändå dra igång ganska snabbt. Mm. Och ganska snabbt in på att vi har träffats. Mm. Och du bodde ju också i Göteborg.
Ja, vi hade ju distansrelation och jag skulle på så här utbytestermin och vi hade inte bott
i England.
Så, ja, det var många parametrar helt enkelt.
Ja.
Det blev bra.
Det blev bra. Ni sitter här nu.
Sitter där. Ja. Nej, men jag, precis, att jag bestämde mig ändå för då att, ja, men vi kör, eller jag kör och vi kör. Och det där var ju också lite så där kruxigt att på något sätt förstå att, ja, men jag känner ju ändå att liksom, jag hann ju ändå fatta beslutet att, jo, men jag tror att jag vill göra det här själv. Men ungefär dit. Liksom. Loban kom in och busa, lite tippade över mig, tror jag. Att jag också förstod så här, men gud, vad jag, vilken lyx att jag har träffat en potentiell medförälder. Liksom.
Mm.
Vilket ju var någonting som jag tänkte att, ja, men det blir väl en bonus då kanske. Om jag skulle träffa någon.
Just det.
Och så fanns man där helt plötsligt. Så då, ja, då tänkte jag ju att, ja, men gud, det är väl bara att tacka och ta emot. Liksom.
Mm. Men i er relation, nu förstår jag, du hade ju redan ställt dig i kön. Så i det här läget var det ju liksom du som då skulle bära på barnet, så att säga. Men hur har de tankarna därmed, skulle liksom... Tänker du att du också skulle vilja bära på ett barn, Lovan?
Jag har inte känt den liksom, fysiska längtan så starkt. Att jag måste föda ett barn. Så. Sen så, jag har flera syskon som är så familjehemsplacerade. Så det har varit väldigt tydligt i min familj att så här, blodsbanden inte är så viktiga.
Nej, just det.
Och det tror jag faktiskt har spelat in i det här fallet. Sen så nu har jag fått lite så här... Det var väldigt häftigt och så att få vara med på en förlossning. Mm. Och så här, då tror jag att jag blev lite mer peppad på att eventuellt bära också. Men det har inte känts som en förutsättning. Alltså jag hade inte... Ja.
Det är väldigt fint att du liksom... Att det låter så självklart när du säger det. Att så här, jag var ju med på en förlossning och då blev man ju mer peppad. Jag tänker att man
kanske inte är det. Då blev jag... Bara absolut aldrig.
Exakt. Då kände jag att det kommer inte på frågan.
Nej, men precis.
Det är väldigt bra betyg, bara, tänker jag. Till vår förlossning.
Ja, precis.
Nej, men precis. Men det är, där tänker ju, där är det ju verkligen, nej, så. Du har ju många år på dig.
Ja, men och det tror jag så här, ifall Kasha hade landat i beslutet att hon inte ville ha barn, så tror inte jag att det hade behövt innebära så här, slutet på vår relation. Just för att jag känner att, men jag har de här åren att spela med. Och vi pratade också ganska öppet om att, ja, men jag hade ju kunnat skaffa barn liksom, som ensamstående. Vi hade fortfarande kunnat ha en kärleksrelation. Mm. Att vi öppnade upp och försökte liksom vrida och vända på olika scenarier.
Ja. Alltså det handlade om i första hand förstås, eftersom jag liksom är äldre, var ju att, ja, men är det så att jag vill vara gravid? Vill jag liksom... Och är det så att jag inte vill, så kände jag att jag ville
ja, jag ville inte bara att det skulle passera, utan att jag kände att, men nu fattar jag ett aktivt beslut som är så här.
Mm.
Helt enkelt. Mm.
Och då blev det så.
Och då blev det så. Blev det precis. Så. Så väldigt fort.
Jaha, ja, vad hände då?
Men jag kom fram ganska snabbt då i den här kön.
Du var halvförkyld.
Jag var väldigt förkyld. Men precis, det är ju nästan precis ett år sedan. I början på februari förra året. Och jag ringde på morgonen och frågade om det verkligen var en bra idé att inseminera när man är så förkyld.
Just det. Tänk om det var corona!
Exakt, vilket ja, vi tar det sen. Men då var det en väldigt gullig barnmorska som svarade att ja, du finns några av som blivit gravida under varje omständigheter.
Ja, just det, exakt.
Men du gör ju som du vill förstås.
Men vi var ju lite extra också utifrån att de hade ju också, du fick ju lite tjata till dig insemination också.
Ja, precis. De tyckte att jag skulle, eftersom jag då tidigare, i min tidigare relation också, så hade vi gjort flera försök via insemination.
Okay.
Och nu var jag äldre och då tyckte de på det här stället då i Stockholm att nej men gud, ska du inte bara köra IVF på en gång?
Just det. Liksom. Ingen tid att få spilla liksom.
Nej. Mm. Men jag kände väl att, men gud vadå? Hur lång tid tar det att göra liksom, 3 inseminationsförsök? Det, alltså jag är ju absolut liksom, närmar mig 40, men jag är absolut inte 40. Jag är liksom 36.
Mm.
Och då, hur många månader tar det?
Mm. Så här, tänk om kroppen faktiskt ställer upp. Vad skönt att inte behöva med liksom, hela...
Ja, och slippa. Det är ändå, så här,
ja, precis.
Det är ändå en process. Ja. Att hålla på med IVF.
Ja, visst.
Och man kanske kan ge den en chans ändå. Då gjorde vi, till slut så kom vi fram till någon slags kompromiss då, att vi skulle göra, jag fick 2 inseminationsförsök.
Okej.
Okay. Och sen skulle vi köra IVF.
Mm.
Och då funkade det ju sen då, på första.
Såklart, ja, det bara på det.
Ja.
Direkt.
Ja, vad skönt. Mm.
Jag åkte dit i min superförkylning och var imponerad över deras sån här uppvärmda, de har en sån här uppvärmd gymstol.
Mm-hmm.
Helt otroligt.
Wow. Lyxigt.
Så du spelar sån Charles boyband under inseminationen.
Ja, precis. Nej, men det var ju, det känns väldigt så nyss när vi pratar om det. Men det var ju jätte stort på alla sätt och vis att det gick så himla fort.
Mm.
Och det går ju så otroligt fort också när man gör så där, för då det tar ju liksom, det tar ju så kort tid också för en sen att få reda på liksom, vi gick ju på vårt första ultraljud då vecka 9.
Mm.
Tror jag, eller till och med vecka 8.
Mm.
Ja. Och det var precis, det är roligt att du nämnde corona, men det var precis innan. Att vi var där så hoppades jag bara på att du skulle få följa med in.
Mm.
Och så passade vi på när den här barnmorskan sa att ja, så har jag med mig en praktikant idag här. Hoppas det går bra för er.
Ja,
och
då sa
jag, vi har också, perfekt. Vi också.
Det är lite smukt om att du stod då i ensamstående kön.
Ja,
så
ville
inte vi vara helt med att jag var den jag är. Så att jag försökte lite så hålla tillbaka, vilket var väldigt svårt i det liksom. Mm.
Det är klart, herregud. Ja, visst.
Men det är svårt. Personen var kompis i när man bara vill.
Jag tror att de eventuellt
Och jag tror inte de brydde sig så helt mycket.
Nej,
heller.
Det gjorde de säkert inte. Men hur var känslan, om vi backar tillbaka liksom, hur var känslan när ni förstod att du faktiskt var gravid?
Jag kommer ihåg att vi ställde klockan så här tidigt på morgonen för att jag skulle gå upp och göra det där kissprovet. Dagen innan tror jag att jag gjorde kissprov på fel ända av stickan. Och sen så,
jag kommer ihåg att du liksom utbrast, oj, jag är jättegravid.
Ja.
Som att så här, ja, jo.
Det var väldigt, väldigt
lite mer gravid än alla andra.
Gravid, verkligen. Så gravid. Ja. Men ibland är det lite sådär, att det är lite svårt att tyda och läsa av. Och så var det bara så där bam, jättetydligt. Ja, då hade vi, då var det så här, nej men nu kan vi kan ju inte gå och lägga oss igen. Så att vi, hade liksom, vi kunde inte gå och sova igen efteråt. Det var liksom lite svårt. Här ska vi bara gå och sova nu igen? Vi var så exalterade. Men jag tror att jag var, alltså det var...
Och där sa ju både du och jag ganska tidigt till våra närmsta.
Ja,
så, vi hade ju först någon... Eller just här, hur tidigt man ska berätta och så. Men att vi var så... Ja, men de personer som vi säger till nu, de kommer vi inte ha något problem att säga till ifall det inte skulle bli något.
Ja, precis.
Det var liksom,
ja, det är någon slags
vägledande.
Mm. Ja, och då får man liksom, precis, de man känner så inför.
Mm.
Men jag tror att jag vet inte, jag tror inte att jag hade någon sån här jag tror att det var jättesvårt, det är ju väldigt svårt tänker jag, och liksom förstå. För mig var det väldigt sådär, ja, jag kommer säkert förstå det här med tiden. Liksom. Mm. Eller, och lite sådär också, att ja, men det är också bra om man inte förstår för mycket, för att det kanske kan bli missfall. Och, men lite sådär att man försöker hålla det ifrån sig lite grann, tror jag. Som ett skydd. Mm. Så. Men sen tror jag också att jag kände att jag var liksom ändå... Man kan ändå, alltså jag kunde ändå känna att jag var ganska grundad i mitt beslut. Så. Att det väckte inte en sån här oj, 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 nej, vill jag verkligen det här? Utan just att det var väldigt så här, ja just det, nej, men det här, det var ju hit vi skulle. Mm. Eller det är det här som ska hända. Så det var skönt.
Och jag tyckte också från det att liksom jag var med på det här ultraljudet, så kändes det också så här, nu är det vi som är i det här tillsammans.
Ja.
Och sen växte det successivt, att det var skönt att det liksom också fick ta tid. Vi var och är fortfarande så relativt nya och lär känna varandra parallellt med allt det här.
Nej, men precis.
Jag får bara precis det jag skulle fråga, hur du kände liksom när du, alltså loven där, att just att det var Kasia som var gravid och du liksom, precis, att du kände ändå den connection, att det var ni som var föräldrarna liksom.
Ja, jo, men det kände jag väldigt starkt där också, att det kändes som att så här, du ville ha med mig på det här, alltså så. Nu gör vi det här ihop liksom.
Mm. Det var väldigt fint att vi fick gå på det första själva. Och sen fick man inte gå på något.
Nej, just det.
Så det var väldigt bra.
Usch, så
tråkigt. Jag tror att det var ganska viktigt liksom, mentalt för oss, särskilt. Det är väl viktigt för alla, men också liksom att förstå och sådär.
Jag tycker att det är lite knepigt det där med att det liksom känns ändå som att det finns en så stark bild eller förväntan om den här jättestarka upplevelsen. Att liksom man hör det första liksom hjärtljuden, och det tror jag du tog in länge, tror jag kände så under graviditeten och kanske hela till och med. Att det var lättare för dig att liksom ta in och bli berörd. Alltså det sa vi ju ofta, att du var ju väldigt emotionell, upp och ner och hit och dit. Och jag var ju inte så mycket så på samma sätt.
Nej, precis. Jag var ju väldigt mycket liksom grät till diverse länsförsäkringar, reklamer. Och det var rekordet, länsförsäkringar, reklamer. Och bara fullständigt.
Jag kände att nu har de verkligen lyckats med sin reklam.
Wow. Men sen var det ju också att hela din graviditet var ju väldigt mycket en vän på att du skulle börja må sämre, för att man hela tiden du hade ju en ganska fysisk liksom lyxig graviditet, så att det var väldigt mycket så här, men nu måste vi krama ur så länge du får må så här bra den här veckan, måste vi passa på, så att vi levde sånt,
passa på hela tiden.
Ja,
härligt.
Nej, men alltså någonting som var verkligen så där tydligt tycker jag för mig var ju att det kändes ibland som att det verkligen fanns en förväntan om att man skulle må dåligt. Mm. Att det är liksom alla så mycket, hur mår du?
Ja, just det. Är det tungt nu? Oh.
Har du inte haft skoglossning och har du inte varit trött? Och du är väl ändå trött? Och så var det hela tiden så jag bara, nej men jag är inte det.
Nej.
Jag är inte trött. Ja, men du är väl ändå, du mår du illa? Men illa mår du väl? Nej, jag mår inte illa. Det var hela tiden de här... Så vid en punkt kom jag ihåg att jag till och med så här kände lite så här, nej men gud, nu blir det någon sån här konstig verklighet, att jag liksom googlade, försökte få statistik på liksom, hur många personer som är gravida mår dåligt. Alltså, ja, just det. Är det att liksom, 95% av alla som är gravida, förutom då det här kanske i början illamåendet, men har verkligen så mår verkligen dåligt eller har verkligen liksom hamnar i ett tillstånd som förvärras av just graviditeten, inte att de liksom är sjuka utan verkligen inte mår bra av sina graviditeter. Hur ser den statistiken ut?
Ja.
För att jag kände att så här, det här är inte en sjukdom.
Nej.
Jag är gravid, det är inte en sjukdom liksom, men att det nästan ibland nästan bemöttes
förväntades
så.
Förväntades vara, ja, just det.
Ja, kanske här upplevde ju att det var lite tjatigt nästan, att många hela tiden frågade henne om det var tungt eller om det gjorde ont och hur jobbigt är det nu i vecka 35 och så vidare under hennes graviditet, och menar på att graviditet är ju faktiskt inte en sjukdom. Vad säger du, Gudrun?
Ja, det är spännande tycker jag att kanske upplever det på det här viset, därför att jag tycker att det kanske är så att man idag är mer inriktad på det där, ja, att det är besvärligt och det är tungt och att folk lägger sig utifrån det perspektivet istället för att se möjligheterna i att nu ska vi vänta barn och nu det här är, ja, att man är glad för att plocka fram den här positiva sidan. Jag vet inte om det var för andra också. Människans omgivning ibland tar sig rättigheten att komma med sina kommentarer som jag inte tror att man skulle göra gentemot personer i andra situationer i livet, att det blir så självklart att man blir någon, nästan som en allmän egendom liksom, just att ställa såna här frågor. Jag vet inte. Men jag kan förstå, jag kan själv också tycka att det är tråkigt att det är det som man frågar och kommenterar och inte det här positiva.
Just det.
För att det är faktiskt, för 70% så är det helt normalt. Liksom där. Så här är det.
Exakt.
Ja, intressant. Och så kände jag ibland också att men gud, då vågar man ju knappt säga att man mår bra. Liksom, för
då nej, är det provocerande då liksom, att man mår för bra?
Ja,
typ?
Men det är liksom nu liksom, när vi har ett barn som sover jättemycket på natten. Att det får man ju liksom, det blir
det,
också
sådär. Det
är också att säga. Det blir inte bra.
Det får
bra.
Man inte säga.
Sitter det någon småbarnsförälder här inne nu?
Ja.
Men att jag också kände sen att nej, men det är väl jättebra att säga då att jag mår bra, liksom, för att det finns ju massa personer där ute som är rädda för att bli gravida. Och det är väl inte om det finns något positivt exempel på att nej, men jag har inte mått illa. Jag har liksom, jag var ju verkligen...
Nej, men du, det var ju också, det blev ju till liksom, men som så här, hur länge du cyklade. Till slut var det som att jag tror ändå inte att jag är speciellt så... överbeskyddande, men att jag var så nej, men nu får du inte cykla längre för att liksom magen, det ser bara för löjligt. Alltså det var inte helt säkerhetsmässigt, för att jag kände mig så bara trygg ändå i hur du så här balanserade din kropp,
men att du mer balanserade sitt ja. Men ja, men jag hade liksom inga, jag hade liksom inte så mycket, vad ska man säga, symptom av min graviditet, förutom att jag hade den här enorma magen förstås. Men utöver det så kände jag mig ju...
Och sen också att den löpte parallellt med corona, så gjorde ju att alla de här liksom normala... Du springer ju på ganska mycket evenemang och sådär. Mm. Allt sånt var ju inställt. Alltså det hade man ju kunnat göra i alla fall. Men det kändes som att så här, vi gjorde allt som normalt egentligen.
För jag kände ju aldrig att jag liksom var tvungen att hoppa
nej,
över någonting.
Nej.
För, på grund av mitt tillstånd. Liksom. Så. Att det var ju liksom, tog lång tid innan jag kände att jag liksom, att det tog emot verkligen sådär.
Vad skönt.
Jag fick, det var väl också hormoner och så förstås. Men att jag hade mycket energi och var ju väldigt liksom glad, och man får väl liksom också energi från det på massa olika sätt. Så att, nej, men det var en jättebra graviditet.
Härligt att höra. Att,
ja, jag tror att om man har haft en bra graviditet, då upplever man inte heller att den är jättelång. Alltså, jag tänker att det är en stor skillnad i hur man upplever tiden. Att jag har vänner som mått väldigt dåligt under sina graviditeter. Då förstår jag ju verkligen att det blir en sån här evighetsväntan.
Exakt.
Jag kände mycket så här, herregud, redan, tack och lov att det är 9 månader. Liksom, mm. För att annars så skulle jag inte ha tid att ta in det här. Mm. Alltså, den tiden behövs ju.
Ja, verkligen. Var du då mitt i corona, kunde ni ändå så här förbereda er på förlossning eller så där på något sätt? För nu jag gissar, det var ju inga direkta kurser och sånt som man i normala fall erbjuds.
Vi gick den för det utan rädsla, men liksom en nerskalad variant. Mm. Vi tyckte att den var superbra. Den liksom fyllde ju precis sitt syfte, att vi gick från att vara lite rädda till att bara känna oss nästan peppade inför förlossning och så här. Tänk att vi ska få göra det här ihop och liksom så.
Jag tror att jag lyssnade ju på, som jag sa förut, på många avsnitt av den här då förlossningspodden. Och jag tror också att det har varit en liksom väldigt stor trygghet för oss och är fortfarande, att jag har så många vänner som har barn och som liksom, som jag umgås med mycket, och att vi har många att fråga. Jag har haft olika opinionsundersökningar, liksom veckans tema amning, och så kunde jag liksom runt till alla så här, panelen. Smart. Som jag sa, så ringde jag till panelen och liksom intervjuade alla mina vänner om vad är det här med, varför kan man inte göra så här, eller vad är det här med flaska och varför tjatar alla om det här och så här. Så det tycker jag har varit liksom en jättehjälp.
Det lät ju som en sjukt bra grej istället för att googla en massa liksom. Fråga dem om man litar på.
Ja. Ja, och att det betyder ju också att man får väldigt olika svar.
Så ja, och det är ju utifrån att de känner dig och oss. Så. Och att det, ja, men som du säger, det är ju väldigt stor, väldigt olika såklart förlossningserfarenheter, men nu också när man är mer inne i föräldraskapet, extremt olika föräldraskap. Så det är supervärdefullt.
Så efter ett tag så förstår man också lite så här vem man ska ringa om man vill bli bekräftad.
Just det.
Ja, men precis, så det har varit en jättefin grej. Det var ju mycket så, tror jag, i mitt förprocessande inför både förlossning och föräldraskap. Mm. Att liksom försöka ta reda på allt möjligt. Sen så kommer det till en viss punkt när man inte orkar liksom mata sig mer med kunskap. Men jag skulle ju absolut säga att jag är en person som ändå vill liksom preppa och ta reda på information snarare än så där det får bli som det blir. Liksom. Mm. Men jag tror att, som Lovan sa, att den här profylax eller född utan rädsla kursen som vi gick, den var ju väldigt betydelsefull för oss.
Alltså absolut, vi gick den när man var väldigt hands-on. Sen så tror jag att både du och jag, vi liksom gillar att läsa och nörda ner oss och lyssna på saker och så. Men sen när det kommer till, ja, men de här olika övningarna och liksom vad man faktiskt har med sig till förlossningssituationen, så var det så här, ja, men okej, man skulle komma ihåg 4 ord och jag kom bara ihåg 1. Men det gick jättebra liksom. Mm. Och det var väldigt skönt för att det var ju typ det vi pratade mest om inför förlossningen, vilket är totalt omöjligt, men alltså här, hur gör vi för att inte ha så mycket fantasier och fasta föreställningar? För att det insåg att så här, man vet inte hur ett förlossningsförlopp kommer se ut, såklart.
Precis.
Och där känns det som att trots att det var liksom det vi nästan hade pratat mest om, så utifrån att kanske blev vi igångsatt. Så det var ju inte alls det vi hade räknat
Nej,
med.
Just det.
På ett positivt sätt. Mm. För att det vi var mest oroliga för inför förlossningen var det här, hur tajmar man och får in rätt? Ja. Och bilar man med att bli hempickad? Och liksom, jag som inte har körkort, hur tar vi oss dit rent liksom, fysiskt? Och då försvann det momentet. Så det var jätteskönt.
Men jag tror inte, om vi kommer till bara det här som du frågade om corona. Mm. Jag tror inte att... Jag tror inte att jag har... Det kanske handlar om att vi just haft de här liksom mycket vänner och personer omkring oss som vi liksom har känt oss hållna av och pratat mycket med. Men jag tror inte... Jag har liksom aldrig haft någon... Jag hade ingen idé innan heller om att det ska finnas någon slags föräldragrupp. Det var någonting som liksom barnmorskan mumlade lite om. Att nu blir det ingen föräldragrupper för att... Jag har nog inte riktigt, inte nu heller tror jag, det här med öppna förskolan. Så. Jag har liksom inte Jag har inte känt att vi har förlorat någonting, tror jag inte. För det fanns aldrig någon idé om det riktigt.
Nej. Känner du samma sak där, Lovan, som liksom den andra föräldern nu när du inte fick vara med? Vi fick vara med på första ultraljudet, som tur var. Men alla andra undersökningar och så vidare.
Alltså, vi har varit väldigt tacksamma för att vi har vänner då som har skaffat barn i andra delar av landet. Där partners såklart inte heller har fått följa med på ultraljud och så. Men vi känner att vi ändå har fått väldigt bra bemötande av barnmorskor och så. Att de har försökt inkludera mig, trots att du då också har stått som ensamstående. Så har det varit väldigt tydligt från liksom lite senare ultraljud att de ändå... Ja, men vänder sig och pratar till mig också, men via då liksom Skype eller Facebook och sådär.
Ja, vi har ju mycket vänner både i Göteborg och Malmö. Och därmed, till exempel i Göteborg så hade vi två vänner som, ja, men där förbjöd de liksom partnern att vara med på länk. De fick inte vara med digitalt.
Oj, okay.
Och då kände vi att, ja, men wow, du får ju vara med på FaceTime här varenda gång. Liksom. Mm. Det var ju topp.
Mm. Och sen är det väl någon sorts lyx i att inte ha gjort det här tidigare heller. Alltså, så att, ja, man, det är klart att det hade varit jättehäftigt att få vara med på alla ultraljud. Så, men samtidigt så har det varit så att ja, nej, men nu får vi liksom baka efter läge lite. Yeah. Så att det ändå känns okej så.
Mm.
Och jag har tyckt att det har varit väldigt fint att de har inkluderat mig hela tiden. Trots att du har liksom stått som ensamstående.
Precis, rent juridiskt så liksom varje gång så liksom om man tittar i min journal eller liksom så utifrån så är jag ju, har jag ju varit liksom ensamstående hela tiden.
Mm. Och får man fråga då lite, alltså just när du säger just juridiskt då, liksom vad i slutändan, har du några rättigheter egentligen nu då, Lovan? Alltså när ni har fått barnet? Och...
Nej, just precis nu så befinner jag mig liksom ett juridiskt ingenmansland och har ju ingen juridisk rätt till det här barnet. Så. Och det kände jag ju ganska mycket stress kring. Alltså, trots att jag kände mig väldigt trygg i liksom vår relation och sådär. Så jag blev väldigt förvånad hur det påverkade så här första hembesöket till exempel efter förlossning. Jag brukar inte vara så orolig av mig utav liksom den yttre blicken. Så. Alltså om någon kommer hem i mitt hem och är städat och jag liksom inte har rätt kläder eller sådär. Men att jag bara kommer på mig själv med att så här stå och dammsuga helt frenetiskt och så här... stressad att kanske är så här, men herregud, det är bara, eller vad håller du på med?
Mm.
Och att det ändå finns en överhängande känsla av att så här, tänk om jag inte blir godkänd av systemet.
Just det.
Godkänd av en acceptabel och bra förälder och liksom rak mot sig hel och ren, utan men att det blir så här jätte... Så att det är klart att det inte är helt okomplicerat. Nej. Verkligen inte. Så. Sen så kommer jag närstående adoptera. Det har ju varit väldigt mycket praktiskt nu. Vi har flyttat och sådär. Så vi har haft det på lite...
Och sen så måste ju vi rent juridiskt då. Så det första som ska hända är ju, oavsett om jag hade då träffat en person eller inte, är ju att den här faderskaps... alltså man måste
avskriva
den här faderskapet. Att fader... Liksom, finns. Det måste man först liksom.
Okay. Det måste ju gå på det steget liksom.
Som bara sammanträder ett visst antal gånger per år. Liksom.
Det är väldigt byråkratiskt. Så att inte förrän april hade vi oavsett kunnat börja med en sån process.
Där är det väl bara för att flika in lite till det vi pratade om tidigare. Om vi hade gått in i den här processen tillsammans, då förutsätter det också att man liksom ska ha sambott då ett år innan man får börja gemensam utredning. Så att det spelade ju också inte... hoppade in ihop för att vi då hade sambott och då hade du liksom.
Så det är, ja men precis, vi kanske inte ska, det blir så mycket.
Ja, men det är väldigt intressant. Det är, liksom, det är väldigt intressant och det ställer ju också vilken så här orättvis dagar det är på så många sätt. Liksom.
Ja, men det är ju mycket olika regler som finns till av olika orsaker, men där de här olika orsakerna ibland liksom spelar ut varandra helt så att det blir liksom väldigt konstigt. ur många perspektiv. Liksom. Mm. Jag kände ju mycket med mitt ex att vi hade ju så här tre timmar långt, var på ett så här tre timmar långt samtal då med en psykolog. Där det fanns en väldigt stark känsla hos oss, kommer jag ihåg, att vi skulle liksom övertyga dem då om att vi skulle bli bra föräldrar och att vi skulle vara föräldrar tillsammans, så att det skulle bli bra. Mm. Och nu när jag och Lovan började med den här processen, då fanns det den här känslan och så här, men nu ska jag, får de inte veta om att vi är ett par. Nej, utan
vad jobbigt.
Lovan inte. Jag kommer ihåg, vad var det nu vi skulle övertyga om den här gången? Att vi är tillsammans eller att vi är tillsammans? Eller, exakt. Vad var det nu? Alltså det är ju mycket kämp med...
Ja, och så blir det liksom så här, sen kan ett straight par bli gravida bara av en, liksom, en fylla. Liksom.
Ja.
Lite så.
Eller så kanske det är tvärtom, liksom, att istället för att ingen ska ha det här samtalet så kanske alla ska ha.
Ja, precis, snarare där. Ja, exakt. Ja, men faktiskt. Det kan man ju tycka ibland vore vettigt, faktiskt.
Okay.
Ja.
Men det är ju också, bara för att blika in den här ensamstående grejen, att det är ju väldigt spännande att där utgår ju vården väldigt mycket från att du blir plötsligt kodad som väldigt straight då.
Ja, just det.
Precis, jag sa det till Lovan i morse, att det är spännande, en sak av många saker, men att när man är liksom en ensam kvinna, då är det liksom lika med stecken straight kvinna. Märkte jag mycket.
Intressant.
När man är två kvinnor så, ja, men då är vi lesbiska liksom.
Ja, just det.
Det beror ju på förstås hur man är kodad och hur man ser ut och sådär, men förväntan, liksom, på något vis.
Ja, det är intressant det där.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi drar in på förlossningen, tycker jag. Du sa att du blev igångsatt.
Bra. Nej, men jag gick en vecka över tid. Jag var på den här en vecka över tid
rutinkontrollen.
Yes, där jag gick dit och tänkte, herregud vad jag är stor. Och sen så när jag kom in i det där väntrummet så insåg jag att det finns många här som är väldigt stora. men det konstaterades då att jag hade för mycket fostervatten.
Okej.
Jag visste inte ens att man kunde ha för mycket fostervatten.
Hur konstaterade de det då?
Ja du, det var en barnmorska där i alla fall som kunde på något sätt mätte det. Det gjorde hon. Ja, jag kan faktiskt inte svara på exakt hur det gick till.
Men det var ju också så speciellt för att det var liksom marginellt. Så att hon sa själv att så här, ja, hade vi varit i Uppsala nu så hade du inte haft för mycket fostervatten.
Ah,
men så är det för mycket, men bara jättelite, så du måste få in till Danderyd.
Du, det här med att ha för mycket fostervatten, vad beror det på?
Ja, vad det beror på, ja, det, alltså man kan säga så här att ungefär 60% så vet man inte vad det beror på, utan att det bara är så. Och när man pratar om att det är för mycket fostervatten, om man ska bara nämna mängden, så är det om man har mer än 2 liter fostervatten i, när man mäter och så vidare, så då är det för mycket. Men annars så kan det ske vid missbildningar till exempel, för det är så att barnet sväljer ju fostervatten, och då måste ju då både magsäck och tarmar och allting och njurar fungera bra, för att barnet ska ju kissa ut fostervattnet. Och där kan man väl se att det finns olika missbildningar hos barnet som gör att barnet inte kan kissa fostervatten. Så man vet att till exempel tvillingar, så kan det vara så att den ena tvillingen får för mycket fostervatten och den andra för lite, att de transfunderar till varandra. Man kan också se till exempel att vid diabetes, kanske med diabetes, så är det också vanligare så att säga att man har det. Och det här konstaterar man ju oftast med att när man mäter magen som finns fundusmått under graviditeten, så kan ju det vara en anledning, för att då är det väldigt mycket fostervatten, så blir det också magen större och kvinnan känner att det blir väldigt spännande. Det är en väldigt jobbig situation när det blir väldigt mycket. Och då är det ultraljud som man använder sig av för att diagnostisera det här, och mäter de här fostervattenfickorna, så kan man säga, så har man olika mått på det då, som gör att man konstaterar det.
Vad gör man? Kan man göra någonting åt det? Eller?
Ja, alltså det beror på hur mycket det är och var någonstans i graviditeten man befinner sig och så vidare. Och då i de allra värsta fallen, så att säga, om det är för tidigt för barnet att födas, så det beror ju också på om man hittar anledningen till varför det har blivit så och så vidare. Så att det är en massa olika faktorer som spelar in. Men det är faktiskt, jag har varit med några gånger om det här, att man har satt in som en fin kateter in i livmodern och på det viset tappat ut fostervatten hos kvinnan, och så har man gjort det med jämna mellanrum. Men det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt, men annars är det ju inte något annat som man kan göra direkt. Och kvinnan kan inte själv göra någonting heller. Och är det så långt gången i graviditeten så att barnet mår bra av att födas, så ska man ju starta förlossningen också på grund av det.
Det här med att olika landsting har olika regler kan ju vara lite förvirrande och frustrerande kanske ibland. Men hur funkar det egentligen, hela systemet?
Ja, men då tänker jag så här. Är det regler man har? Om man nu ska bli väldigt så här formell juridiskt och så vidare. Så,
just det.
Så skiljer jag på att man har regler och man har riktlinjer. Och idag inom mödravård och inom förlossningsvården så säger man väl inte att man har regler, utan man säger riktlinjer. Men jag tror att det är många också som tolkar det att det är regler fast det är riktlinjer. Och enligt då Socialstyrelsen så är det ju så att man behöver inte följa riktlinjerna. Även om det är bestämt så, utan det är upp till var och en liksom att kunna ändra på dem. Och det är därför som varje klinik kan ju skapa också sina egna riktlinjer. Och det är ju där som gör att det blir väldigt knepigt för kvinnor och för föräldrar när man diskuterar det. Så, men jag var nere i Göteborg och där sa de på det här viset, och nu är jag uppe i Stockholm. Till exempel med igångsättning av förlossningen så har man ju olika riktlinjer nu, till exempel i Stockholm, hur lång tid för en förlossning får ta och så vidare innan man sätter in värkförsäkringen. Så det ser olika ut, för att det är det här med riktlinjer. Sen tycker jag nog ändå att man försöker ändå både obstetriker och barnmorskor göra någon form av konsensus där man skaffar så kallade nationella riktlinjer. Därför att man vet att det här är ju förvirrande föräldrarna, så att man jobbar väldigt hårt på det som jag tycker är jättebra. Att man samlas och sen försöker få ihop att så här, det gäller oavsett var man föder någonstans, så är riktlinjerna de samma. Så här tycker man att det ska gå till.
Bra.
Så att hon tyckte då att vi skulle, eller läkaren där tyckte att vi skulle åka till förlossningen.
Direkt liksom?
Ja, för att se om jag skulle bli igångsatt. Och jag frågade ju då om hon trodde att vi faktiskt skulle bli det. Alltså om det skulle hända, eller om vi skulle, och också förstås om vi skulle ta med oss då hela förlossningsväskan och hela faderullan, liksom det skulle hända. Mm. Och då sa hon att ja, det beror på lite hur det ser ut där, men det skulle jag nog tro. Sådär, du är ju redo och så. Så då, alltså då kände ju bara jag att det här var kanske absolut bästa som kunde hända, kände jag då.
Ja, det blev så himla planerat. Jag hade liksom jobbat halvdag från någon sorts hemmakontor och typ kunde peppa med den där förlossningsväskan i så här helt lugn och ro utan att se dig i någon så här jätteaktivt verkarbete.
Ja, just det. Och behöva springa efter med klockan liksom.
Ja, men precis. Och det var så här jätte... Vi åkte liksom kollektivt dit.
Jag var själva på hela tunnelbanan.
Ja, det var jättelugnt liksom.
Ja.
Kommer till Danderyd, du undersöks. Det var ju också speciellt, för där fick jag inte heller följa med in då. Så att jag satt i någon sån korridor och att min telefon halvfladdade ur och vi försökte då kommunicera via FaceTime. Och då var ju jag väldigt pirrig och var så här, vad säger de? Och liksom, blir det igång? Och vad innebär det? Och liksom.
Jag försökte vara väldigt cool där. Och så här, nej, men det kanske inte kommer hända. Vi kanske fortfarande får åka hem. Det kanske är för mycket folk på Danderyd. Jag hade till min mammas stora lycka så hade jag hade liksom en inbokad lunch med henne efter det här rutinmässiga besöket. Och hon var så exalterad så att där vi skulle äta lunch, alltså stället där vi skulle äta lunch, mer eller mindre liksom, gick in på stället och bara, här är min dotter som ska föda barn!
Vad härligt.
Ja, man skulle säga hej då till oss.
Ja, det var jättefint att få allt.
Men då konstaterades det när jag kom in att jag var en centimeter öppen. Mm. Inte mycket, men ändå något. Och då sa de att ja, men ni kan komma in här om 3 timmar så att så kan vi kicka igång. Så kan ni gå och käka en burgare eller något. Så vi gick in i centrum till Phil's Burger. Ja, och bara kopplade in våra telefoner och ringde.
Ja, det var väldigt,
ungefär alla vi känner.
Väldigt mycket sambandscentral. Och ja. Liksom uppdaterat. Nu händer det. Vadå, är ni på förlossningen? Nej, vi äter hamburgare.
Men speciellt liksom att veta att det är dags nu, fast vi väntar lite, men nu det är dags, men vi käkar lite först bara.
Precis. Verkligen. Jag hade ju liksom absolut ganska mycket sammandragningar hade jag ju, men absolut inte ont. Jag var jättepeppad. Det är sovigt. Kände ju bara då att så här, men gud, alltså jag hade inte kunnat ha bättre förutsättningar liksom. Och det sovit hur mycket som helst. Under liksom, ätit mycket och sovit mycket. Och var liksom väldigt, att vi båda var väldigt lättade över att vi liksom slapp hela dramamomentet. Mm. Och vi var väldigt chockade också när vi kom in på förlossningen att det var så himla lugnt. Vi hade ju någon så här, bara, åh, det kommer springa människor hit och dit. Och jag var så här, är det någon annan här? Ja. Finns det bara vi här som ska föda barn?
Eller hur?
Vi tajmade med den amerikanska valvakan.
Mm. Okay.
Alla våra vänner vaknade just den natten. Så första dygnet så hade det inte kanske så ont. Så att då hade vi ganska mycket kontakt.
Nej, jag var så här, men gud, tänk om jag är den första kvinnan i världen som kommer föda utan smärta. Det är ingenting. Och man bara, jag tror inte det. Jag tror inte riktigt. När vi kom in och jag började äta sån här Cytotec då.
Mm.
Och vi hängde där i den här förlossningssängen och tittade på Fab Five och andra kvalitativa program. Och vi hade jättemycket, vi hade chips och godis och allt möjligt.
Och lyckades också sova tillsammans.
Vi sov liksom jättebra.
Ja, imponerande.
Jag tror att barnmorskorna tyckte vi var väldigt gulliga. Som liksom insisterade på att vi skulle... Jag med jättestor mage och klovan skulle sova i förlossningen. Men jag fortsatte en karta Cytotec och det hände liksom verkligen inte mycket. Jag öppnade mig liksom nästan ingenting. En centimeter knappt tror jag. Så fick jag den här gel. Ungefär samma som Cytotec fast i gelform. Ja, och då äter man ju en tablett varannan timme. Och sen så kommer de in och undersöker den då. Efter, jag vet inte riktigt hur många timmar emellan. Men mellan gångerna liksom. Och ser om det har förändrats någonting. Och sen fattar man ett nytt beslut om vad vi ska hitta på för något nu. Om det inte ska hända saker helt enkelt. Jag tror inte riktigt att vi var så... Alltså, jag tror inte riktigt att vi hade förstått... Hur lång tid det tar med igångsättning?
Nej, alltså de sa ju när vi kom in att så här, det tar normalt typ 2-3 dygn. Mm. Men vi förstod inte riktigt det. Så.
Nej. Och ja, det tog ju tid efter den här gällen då. Nu känner jag att nu kanske jag inte kommer ihåg.
Ja,
men efter den här gällen. Så det var väl då...
Nej, men så här, gällen smordes på en gång och det hände ingenting. Och då var det så här, ja men okej, nu är det väldigt segt. Ska vi gå vidare med något annat eller ska vi ge gällen en till chans? Mm. Och då var jag lite där, inte rastlös, men att det var så här, nej men det hände ju inget. Så ja, men vi provar en gång till och då gick det jättefort. Då gick ju ditt vatten och då förstod vi liksom vidden av... Att du hade för mycket fostervatten och att det var väldigt skönt att vi var på sjukhus då.
Okay.
Alltså för jag vet inte vad min bild av liksom mycket fostervatten är, men det var liksom
en bassäng.
En bassäng, precis.
Oh, wow.
Det var väldigt roligt för att jag låg i sängen under liksom en filt, eller ett, ja, lakan och så... sa jag så här, nu går mitt fostervatten, nu gick vattnet. Ja. Liksom.
Hur kände det?
Det var liksom så enormt mycket vatten och helt varmt liksom, runt mig. Och så sa Lovan, får jag titta? Jag bara, ja, det är klart att du får titta. Eller så, var ska du titta? Så Lovan bara gick och lyfte så här på den här filten. Och så var det som att du bara, oj! Och så sprang du in på toan och började hämta pappershanddukar för att du skulle torka.
Vad fint.
Det gick väldigt
lätt. Jag tror, älskling, jag tror att de fixar det där.
Ja.
Sluta med det där. Men sen, efter att vattnet hade gått, då slog det över ganska snabbt från liksom ingen smärta till ganska mycket smärta. Precis då kom det in en barnmorska som vi liksom inte riktigt synkade med.
Det var den första som vi kände att vi inte tyckte om. Det var lite svårt.
Vad gjorde ni då?
Det var ju ett tips då från den här opinionspanelen då som vi hade konsulterat innan. Som var så här, det är jättejobbigt, men det bästa ni kan ge er själva det är att vara jättetydlig om det är någon ni inte tycker om. Att bara säga att vi vill ha en annan. Man ska liksom gå på magkänslan. Och det blev supertydligt där att jag tror att vi hade haft en helt annan liksom förlossningsupplevelse om vi inte hade bytt där. För det blev liksom... Allt var så kaotiskt, vattnet gick, du liksom skulle, du bad om epidural, det förbereddes för det och liksom sattes in, men de tankade inte på med epidural.
Men jag bad väl inte om epidural?
Jo, det gjorde du.
Gjorde jag det?
Alltså, du fick jätteont.
Jo, jag fick jätteont, ja. Det kommer jag ihåg. Men jag minns att hon, den som vi inte var så förtjust i, hon rekommenderade ju att sätta epidural i förebyggande syfte. Tidigare när jag inte hade så ont.
Okay.
Och det tyckte jag var lite konstigt. Alltså att sätta epidural när man inte själv... För där fanns en stark, i alla fall hos mig, en stark bild av att jo, men epidural det sätter man ju när man har jätteont. Hon sa ju att hon ville ju att vi skulle sätta såna här värkstimulerande dropp. Just men sa att om vi sätter verksamheten i så kommer det gå väldigt fort. Ja. Och då kan det vara bra att sätta epiduralen innan.
Mm, just det.
Och det tyckte jag lät lite konstigt, men sen så var det ändå som att jag sa ja till det.
Mm.
Och det jag inte förstod då och inte visste innan, det var ju också att man kan sätta en epidural, men det betyder inte att man måste aktivera
den. Nej, just det. Precis, man förbereder för att få det smärtstillande, liksom, att det ska gå snabbt när man väl säger ja, tack. Liksom.
Det var ju väldigt smart, det visste inte jag.
Det var inte så bra förklarat det, helt enkelt. Nej,
men att sätta betyder väl att man får den helt enkelt.
Ja, visst. Ja, men skulle man ju tolka det, liksom.
Ja, men då förbereddes det för det. Den här barnmorskan som vi sa till om henne, hon försvann snabbt. Men det var väl en halvtimme där när vi inte hade någon riktigt.
Precis, och då sammanföljde det med att liksom narkosläkare kom in då och skulle sätta det här. Och han var liksom väldigt gullig och bra. Så, men det blev mycket så här ruljans i rummet och det kändes väldigt... allt gick så fort och det var liksom svårt att få grepp om vad som hände, och både du och jag kände nog att så här, vi inte hade någon kontroll. Och sen kom det en helt fantastisk barnmorska som bara så här, släckte ner, läste våra förlossningsbrev, och att det bara var så här, det kändes som att min puls gick ner med liksom 30 slag inom 2 minuter, och det kändes som att vi hittade tillbaka till varandra jättesnabbt tack vare henne. Hon bara pejlade in på liksom vilka vi är och vad vi behövde i den situationen supersnabbt.
Ja. Och så var hon ju också, hon sa ju också det då, att ja, men nu är det ju så här att du har ju satt en epidural, men jag tycker ni verkar ha ett så himla fint samarbete, och det kanske skulle vara en bra idé att liksom, om du inte har allt för ont just nu, att hitta till den här liksom andningstekniken så att du känner att kan det, och jag tror att ni fixar det här, liksom. Var väldigt så riktad till oss båda, att så här, gud vad ni jobbar bra, och liksom, det här kommer ni att fixa och prova den här, ni har ju gått den här kursen, hon kunde väl se det i brevet att vi hade gått den, och
men väldigt tydligt så backade och liksom gav oss båda utrymme och peppade, men höll sig liksom tydligt i bakgrunden, och då tog du verka liksom.
Ja, så tog vi verka tillsammans, och skulle jag säga. Och ja, det var ju så, jag tycker det var så häftigt att det fungerar, att det är möjligt, att man kan. Och så tänker jag inför smärta i livet generellt. Det handlar inte bara om förlossningssmärta, utan att det är möjligt att faktiskt... Jag menar, jag snarkade ju
bara. Ja, men det var helt... Liksom vaknade bollen och sen bara mitt hjärta. Nej, men nu är verken borta, för nu känner jag liksom att nu börjar jag kanske snarka igen. Det var så...
så häftigt. Ja, men det är ju underbart att kroppen kan fungera så. Otroligt.
Ja, men vi tog de här verkarna och på morgonen så nu sätter vi in värkstimulerande dropp. Och då kände jag så här, nej, nu är jag liksom slut.
Ja,
alltså, nu har vi jobbat på och tagit de här verkarna i typ 5-6 timmar. Jag behöver liksom, nu vill jag ha en epidural. Då fixade
det på en gång. Du kunde sova och jag kunde sova typ en halvtimme bara så där. Men tanken i energi och att det var så här... ja, men att de körde inte i full dos epidural utan liksom halvdos.
Och det var ju nytt för mig också, det visste inte jag innan, att man liksom kunde fylla på, liksom ta en halvdos eller liksom successivt titta på hur det kickar in och liksom på något sätt, ja, men situationstecken experimentera med hur kroppen responderar. Jag var väldigt mer så där, trodde att ja, men man har ont och då säger man att man vill ha epidural, och då får man liksom det som en så där, som en smocka liksom. Men det tycker jag överlag, alltså att min erfarenhet av att bli igångsatt, det är väldigt så god. Jag tycker att man liksom, det går ju väldigt långsamt för att man försöker ta hänsyn till hur kroppen responderar hela tiden liksom. Det är väldigt snällt, tycker jag. Sen vad hände sen, parentes? Jo, jag fick den här epiduralen, jag sov. Och sen så när jag vaknade kom jag ihåg att det var liksom sol i hela rummet. Och vi var lite sådär, nu händer det, lite så pirriga. Jag tror att jag hade öppnat mig ganska rejält under den där epiduralen, till skillnad från innan.
Sen vid typ 12 tror jag de bytte ut personalen, och då var vi lite sådär, för då hade vi inte träffat dem, men vi kände väldigt snabbt, för då var det tydligt att så här, de här kommer nog vara med på själva förlossningsmomentet. Ja, så. Mm. Men att det kändes som ett jättebra gäng. Hela det gänget kändes direkt superbra.
Men skönt, för det där kan ju vara lite nervöst när man ska byta. Att man liksom, om man trivs med någon och så bara, nej nu ska det komma in nya här.
Ja, vi hade ju så himla många också. Det kändes ju som att vi hann gå igenom hela personalstyrkan. Det är så många timmar. Så.
Men sen så var väl vi inför förlossningen, så pratade vi ju så här, när man läser om epidural och sådär, att ja, men det man kan förlora lite då är ju så här att man inte hittar till, alltså att man får svårt att krysta och så. Men det fick ju inte du, utan där gick det ganska snabbt, och där var hon också väldigt fin, den barnmorskan som var ansvarig då, att jag fick också så känna.
Nu föregår det så himla mycket, för bara säga bara att dels att det var, jag tyckte att det som den där härliga soliga dagen liksom, att det var den jobbigaste väntan, var ju nästan att vänta på att förlossnings, att liksom krystvärkarna skulle komma. Jag hade liksom inte riktigt förstått att det finns ett mellanrum,
en paus där.
Eventuellt.
Just det, det kan ju komma, det kan ju vara så. Ja.
Det kan ju verkligen dra igång på en gång. Men jag blev liksom att, oh men gud vad smärtsamt. Att jag liksom, för det var mycket sådär, nu är det jättebra om ni dansar lite tryckare. Om jag kunde hänga på dig. Och jag tyckte bara att det kändes så jobbigt. Ska man liksom stå upp när liksom hela tyngdkraften, det är det som är meningen. Men det är så smärtsamt. Och jag tyckte också att det var, under liksom hela den här igångsättningsprocessen så tyckte jag att det var absolut jobbigast att ta värkar på rygg. Att de regelbundet hela tiden tittar ju på om man har öppnat sig, och då måste man lägga sig ner. Och så varje gång jag la mig ner så fick jag ju jättemycket värkar, och så var jag tvungen att liksom vänta ut dem varje gång på rygg. Det tyckte jag var absolut jobbigast faktiskt. Jag fastnade där hela tiden liksom. Ja, nu måste jag ligga här liksom, för att de har gjort den här undersökningen och ta verkar ett par varv innan jag kan ställa mig upp igen. Liksom. Men sen höll vi på så där ett tag. Och ja, men man kan ju säga alltså, i stora drag att det var liksom ett dygn som var väldigt så utan smärta. Och ett dygn där det var mer aktivt och där saker och ting hände ganska snabbt. Och jag hade mycket smärta.
Och det dygnet för både dig och mig, alltså det dygnet med smärta, det är ju så här, mycket smärta och lite sömn och allt bara flyter ihop. Så att där har vi liksom gått igenom emotionalen och så efteråt. Och då säger jaha, händer i den ordningen? Och liksom. Det är väldigt...
Men sen kommer jag ihåg då att hon som vi pratade med, det första som hände var också att hon frågade dig om, eller frågade oss om vi båda skulle amma.
Okej. Okay.
Och det jag tänkte på inför den här podden också, att det var ju någonting som vi pratade om några gånger under graviditeten. Så är det möjligt, skulle det vara möjligt för Lovan att amma också?
Ja.
Är det möjligt, är det inte möjligt? Vi liksom gick aldrig riktigt till botten med det. Vi trodde att det kanske inte riktigt är möjligt.
Vi trodde inte att det var möjligt.
Och jag kommer ihåg att det var någon som sa till oss också att nej, men det måste man ha, liksom, man måste ha haft biologiska barn, eller egna barn, för att det ska vara möjligt att sätta igång en
produktion. Liksom. Okay.
Med ett barn som inte är biologiskt då, men man måste ha haft ett barn innan. Och då den här barnmorskan som var med i det här sista gänget då, som var så himla toppen, det var en av hennes första frågor till oss. Liksom. Ah, hur vill ni göra? Ska ni båda amma? Och då sa Lovan att det har inte vi uppfattat liksom, att det trodde inte vi var möjligt. Och då sa hon att men det är absolut möjligt, men det tar liksom, 6-7 veckor och det kräver ganska mycket, det kräver mycket stimulering liksom. Men det är absolut möjligt.
Men vad grym, vilken grym barnmorska som liksom öppnar upp liksom.
Ja, det var
för möjligheten. Men hur kände du där då, Lovan? när du liksom...
Jag tror att om jag hade vetat det inför förlossningen och så, så hade jag absolut velat amma också. Nu blev det just för att det krävs ganska mycket arbete och liksom att man skulle hålla på med det parallellt med att man har ett spädbarn, då blev det inte. Men på själva förlossningen så var det ju just ur så här anknytningssynpunkt att först så var Rakel på Kashas bröst och sen så efter typ en timme så lyfte de över henne så var hon liksom på mitt bröst och liksom så. Sen har ju inte jag ammat, men att vi har varit väldigt så mycket hud mot hud och fått den biten, men där hade nog varken jag eller kanske förstått, trots att vi liksom har läst på hur stor del andningen är, att jag har ju känt att hur mycket man än försöker dela så kan inte jag ge henne den trösten när hon vill ha det, och det hade känts fantastiskt att kunna göra det. Så att där vill väl vi skicka med till liksom alla som är i en liknande situation vid liksom adoption eller
Ja, alltså det betyder ju såklart inte att alla kan få igång mjölkproduktion.
Nej, man förstår att det är ett kämp.
Absolut, och det är kanske inte såklart, det kanske inte alls är möjligt för många. Men det där är väl någonting som vi kände så här, men gud, det borde man ju säga till alla samkönade.
Verkligen.
Undersökte. Ja. Min barnmorska på NVC hade inte koll på det alls. Liksom. Så det
för då
är ju...
skulle det ha varit så att du hade börjat med den här liksom mjölkproduktionsträningen långt tidigare innan förlossningen liksom. För att vara exakt. Ja, det är ju lite synd att man inte får den informationen. Verkligen.
Nej, precis. Det är verkligen värt att undersöka om det är någon som lyssnar på det här och är i den sitsen.
Exakt.
Men sen, om vi ska tillbaka till den här förlossningssituationen då, så det som hände sen, nu är det verkligen så att var ju att den här personen då som, vad ska man säga, var ansvarig för våran process där, hon sa att ja, men kanske vi kör en testkryssning, vi ser om du kan kryssa nu och eller hur mycket liksom epiduralen är kvar och så där, vi testar om det går. Så föreslog hon att jag skulle lägga mig på sidan och att vi skulle se helt enkelt om det fungerade.
Då hade vi varit på bollen tidigare och liksom var igång, och att hon tyckte att det verkade funka bra, och då var det så här, ja, men nu kan vi faktiskt testa ordentligt. Så. Och jag tyckte det var väldigt fint där att hon också så här, för nu känner man faktiskt så här, Rakels huvud, vill du känna låt? Jag fick liksom känna när hon var där i. Det var väldigt häftigt.
Sen gick det ju, den här testkryssningen då gick ju enormt fort. Jag vet inte hur, alltså jag började ju kryssa direkt, och jag tror att det handlade om, kan det ha varit 10-15 minuter tills hon var ute.
Ja, och det var så, jag vet inte, där
det var ett bra test.
Ja, det var ett väldigt bra test. Jag tror att jag skrattade. Och så skrattade hon, så hon bara så här, förlåt att jag skrattar kanske, men du är så stark. Mm. Hon hade föreslog det här testandet då.
Och då var det som att du höll liksom min hand och att jag var så här, jag känner det.
Styr körde naglarna i dig. Kom ihåg att de sa också så här, Kasha, nu känner man, vill du känna på huvudet, och att jag bara skrek så här, nej. Så att jag bara kände så här, nu är jag fokuserad på det här.
Ja, exakt.
Jag kommer inte känna något huvud, jag ska bara fokusera på att det ska gå ut.
Ja, och då gick jag liksom runt och fick se då lite mer ordentligt, och då såg man att Rakel hade hår och att det liksom låg lite så här vågigt utav allt fosterfett, så att det såg ut som någon så typ 20-talsfrilla, och det, då totalt tappade jag det, och då var det en fantastisk undersköterska, för då kändes det som att jag skulle svimma bara av att det var så här, liksom.
Av den här 20-talsfrillan.
Av 20-talsfrillan. Hon har lockigt hår och det är mörkt. Precis som ditt. Och då var det som
när undersköterskan bara var så, nu är det så lite kvar, nu går det upp. Så de var jättebra.
Ja, hon såg väl att du höll på att bryta ihop där.
Ja, precis. Mm. Ja.
Nej, men så det gick väldigt snabbt. Du sa ju tjock ungefär, sen så var hon ute, jag tror 3 kryssningar.
Mm. Och det var ju också där hade ju jag i alla fall en idé om att det skulle vara ganska mycket så här blod och bajs och allt möjligt. Men det var liksom så rent att jag var så att det säger, men så här kan det ju också se ut.
Det var också så tyst.
Ja, det var så rent och så tyst.
Det är ju faktiskt, det har jag också, det har jag tänkt på efterhand så här, när man liksom, det är nästan så att det blir lite, alltså det blir en andakt i rummet. Det blir liksom så tyst och barnmorskorna börjar plötsligt viska. Ja. Och det är liksom så här, alltså det är så mysigt, jag får så lite rysningar när jag tänker på den tystheten, för den är svår att uppnå, speciellt efter man har fått barn. Det är svår att uppnå den tystnaden igen liksom, när det bara är så här, åh. Dämpat, ja. Och dämpad belysning.
Jättebra. Det är väldigt så. Jag tror inte att jag har förstått det alls faktiskt. Jag kommer ihåg att vi tittade på den där SVT-barnmorskorna. Och där var det också någon som födde under sådär total tystnad. Och då tänkte jag så här, gud vilken jävla kontroll. Herregud, helt tyst. Så där tyst kommer det inte vara när jag födde barn. Men alltså det var ju det. Det var ju det. Och jag fattar inte, jag fortsatte ju med samma andningsteknik när jag kryssade som innan. Liksom.
De frågade ifall de fick filma, så att de gjorde det. Och det är ju liksom allt man har på de där filmerna. Det är jag som går in i någon sorts här Glenn Hussein. Nej, det är fruktansvärt.
Lite till! Kom igen!
Helt ny persona.
Ja, nej, det var bara där. Inte innan, inte efter. Möjligtvis igen. Kanske han återkommer.
Ja,
vi får se. Nej, men det var så fint. Jag kände bara med min förlossning liksom att dels har jag bara skrivit kärleksbrev till alla de här barnmorskorna. Det var en av dem som hade en tatuering som det stod alltid Djurgården på. Nu hejar jag på Djurgården evigt. Det var så fantastisk. Och jag kände väl framförallt att jag kände mig liksom aldrig rädd och aldrig orolig. Inte en enda gång i hela förlossningen. Och det tror jag är det bästa betyg som man kan ge faktiskt.
Just de gav oss så mycket utrymme samtidigt som deras plats var så självklar. Att det är också så här, det är så tydligt att de här människorna alltid kommer finnas med in på något underligt. För att de var där då.
Liksom. Ja. Precis, och att de backade så mycket. Jag trodde liksom på något sätt att det skulle vara jag och så barnmorskan och så Lovan vid sidan.
Ja, just det.
Men det var ju mer som att de såg att vi hade ett så bra samarbete, så de höll sig i bakgrunden och lät oss köra på och bara så här peppade och bekräftade. Det var så fint.
Fantastiskt.
Ja, det var faktiskt helt fantastiskt. Jag är så glad och tacksam över min förlossning.
Underbart. Har ni någonting, ni har gett massa bra tips och förslag redan här under snacket, men är det någonting annat ni vill skicka med till någon som lyssnar som kanske är i samma sitt som er?
Alltså jag tänker ju lite på att jag försökte förbereda mig mycket inför förlossningen, men var inte så, hade inte liksom läst på så himla mycket om BB. Och ja, vi hade lite speciell BB-vistelse också för att restriktionerna ändrades när vi var på BB mitt i. Vi fick liksom inte lämna rummet. Och det var ju lite klaustro, måste jag säga. Men lag liksom på BB, att jag förstår att många har liksom väldigt olika upplevelser kring BB. Och jag tror att vi första dygnet på BB så älskade vi BB och ville stanna där en vecka. Mm. Och andra dygnet på BB så ville vi komma ifrån så fort som möjligt. De bästa sakerna och de värsta sakerna på något sätt samtidigt. Och det kan vara ganska påfrestande Det är just det här att man befinner sig i en ganska sårbar situation. Eller en väldigt sårbar situation. För man har precis varit med om den här förlossningen. Och sen är det ju så att det kommer in liksom nya barnmorskor i skift. Var sjätte timme i stort sett. De har olika åsikter och tankar kring hur du ska amma, hur du beter dig, hur du gör på olika sätt. De är förstås jätteolika.
Typ
90% av alla var ju liksom helt fantastiska.
Mm.
Men ibland säger de emot varandra.
Just det.
Helt olika saker. Ibland, ja men, någon är liksom, har ju väldigt starka åsikter om någonting som en annan inte alls. Alltså de är ju såklart som alla andra av så här olika generationer. Av olika, och att det, jag tyckte att det kändes ganska... Jag sa ju lite att det kändes som en så här reality-serie ibland.
Eller ett socialt experiment. Ja. Man har som i en liksom box och så kommer olika personer. Man liksom är i sitt... bästa och värsta samtidigt på något vis och vill bara göra allt för den här lilla krabaten som man försöker förstå sig på och liksom är haltande kring och så här, hur gör jag rätt? Och...
Så där skulle jag nog säga, framförallt kanske för de som nu ska vara där själva, för jag trodde ju att jag skulle vara själv och sen fick Lovan följa med. Hade det varit ett dygn senare så hade hon inte fått följa med.
Just det.
Vi var inte på att jag skulle vara själv där, men jag tänker allt på dem som nu står inför att vara själva där. Att jag skulle nog säga då att så här, men kom ihåg, det är så här, kanske låter självklart, men att komma ihåg på något sätt när man är där inne att man, det finns fortfarande kvar en värld utanför. Man kan fortfarande ringa liksom, till vänner eller familj eller kanske till och med prata med någon på förhand om att så här, vill du, kan du vara standby? Jag kommer kanske vilja ringa dig.
Förbereda lite för att...
Inte tänka att jag kommer vara på den här jättetrygga platsen med de här människorna som kommer liksom bära och ta hand om mig. I bästa fall kommer det ju vara så.
Mm.
Men det är lätt också att känna sig liksom ifrågasatt. Och jag tyckte att det var liksom svårt att navigera ibland. Bland de här, man sitter i ett rum och det kommer in olika experter som, som tycker olika saker om en och svarar olika på frågor. Och det tänker jag kan kännas ännu mer utsatt om man är själv.
Själv, ja, verkligen.
Vi tänkte ju också där, vi försökte ju, du och jag satt ju och liksom försökte visualisera våra vänner. Så här, vad hade hon sagt? Vad hade hon sagt? Vad hade mamma sagt? Så här, för att man tappar sin egen kompass.
Ja, just det, sin inre röst, ja. Jag tänkte också innan jag lämnar er, vad heter det, hur gick det med liksom anknytning och så för er båda?
Nej, men det har varit väldigt... Jag var ganska orolig för det ändå. Men det har känts väldigt självklart hela tiden. För mig också. Och min oro bestod inte i att jag inte skulle knyta an till Rakel. Utan att hon kanske inte skulle knyta an till mig. Så. Det känns fortfarande... Det är väl först nu. Jag har också haft möjligheten att kunna jobba hemifrån. Och vi har varit hemma båda två ganska mycket. Och försökt liksom... just här, vara mycket hud mot hud och allt det här. Så det är först nu som det känns som att hon så tydligare kan ty sig till dig. Men anknytningen känns väldigt så här, där och självklar.
Precis, det är jag som har varit föräldraledig liksom, från start. Så du är mindre tid, Anna. Det är ju så svårt att komma ifrån, tänker jag. Men jag skulle säga att jag har känt mig väldigt så, ja men vad ska man säga, jag känner någon slags här stadig kärlek, alltså som att jag har inte känt det där wow superfyrverkerier, men jag har känt väldigt sådär, ja men det är klart att du är med nu och att du är med mig och följer med mig och att du ska följa med mig på ett väldigt så tydligt vis, att jag liksom känner att jag hänger med. Jag har inte känt så här, åh herregud, och varken eller liksom, kanske. Nej. Inte den här jättestora intensiva kärleken, men att vi liksom hela tiden växer på varandra.
Men jag tycker också att du har varit fantastisk med att så här, ge utrymme i, för där blir det ju när det är en som har lite mer tid med barnet, så att så här, du kan vara lite snabbare på att identifiera hennes behov och så, men att så här, låta mig, även om det tar lite längre tid att så här, hitta till hur jag ska trösta henne eller liksom så.
Ja, men bra att du säger det. Jag tänker ju ibland att det är väldigt lätt att man bara, men gud, nu vill hon ju ha det där. Eller liksom.
Ja, precis. Att man kommer in och styr upp.
Ja.
Men hörni, det var jättehärligt att prata med er båda. Jätteglad att ni ville vara med i podden. Tack så mycket.
Det var med.
Ja.
Tusen tack. Vad härligt att få höra er story, Kasia Bromberg och Lovisa Ålhöjer. Extra fint tycker jag på något sätt det här med kärleken som man känner trots att det ej är det där blodsbandet som liksom ska förena en. Vackert. Tack också till dig kära lyssnare för att du hängt med oss. Välkommen också till Instagram och Facebook och många andra ställen. Vi pratar mer överallt hela tiden. Kram på er. Ha det toppen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.